Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Podplay.
Hej och varmt välkommen till podden som heter Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén. Idag har jag en gäst också som vanligt, men hon heter Diana. Det är nog första gången jag har en gäst som heter Diana. Vi ska prata om en händelse som väldigt ovanlig och unik. Och Diana berättar hur hon upplevde den. Du vet väl att du kan ta del av bonusmaterial på Patreon om du går in på patreon.com/snutsnack. Det finns en hel del där att ta del av. I övrigt så hoppas jag att du får en fin sommar, för det är det när vi sänder det här avsnittet. Hoppas att du är försiktig där ute och att du får en väldigt trevlig lyssning. 13:10 Varmt välkommen till Snutsnack, Diana.
Tack.
Vad härligt, vi är lite tidiga.
Ja.
Vi ska ju inte börja podda från 12 minuter.
Nej, jag tänkte passa på att njuta av fina vädret.
Ja.
Kommer vi tidigt.
Ja, och jag ber om ursäkt att jag bjuder in till poddning en så vacker sommardag som denna.
Det var dåligt tajmat, alltså.
Ja, jag ber om ursäkt en gång. Men så är det ibland.
Ja.
Man vet ju aldrig vad som händer. Lite som i polisyrket.
Precis.
När klev du in till polisutbildningen?
Januari 2014.
Och vad fick det att söka?
Ja, alltså jag ville jobba med våld i nära relation.
Mm. Väldigt specifikt ändå.
Ja, jag var jättetydlig med att det var det jag ville jobba med. Men under resans gång så har ju det ändrats. Så att jag tänkte att jag söker till polisutbildningen och sen sökte jag socionom. Jag ville bli socionom först.
Mm.
Kom inte in i Stockholm men kom in på polisutbildningen och då tänkte jag, då kör vi.
Men just det här våld i nära relation är ju någonting som förekommer väldigt mycket just i denna stund antagligen, inte bara i Sverige. Men hur kommer det sig att just en sån specifik liksom brottsgenre, hur fastnade du vid just den typen av...
Alltså jag ville jobba ännu mer specifikt mot hedersrelaterad.
Aha.
För att jag tycker att där kan vi bli mycket bättre.
Okej. Okay. När du säger att vi kan bli mycket bättre, menar du att bara polisen kan bli mycket bättre eller att hela liksom Sverige, alla instanser kan bli bättre när det kommer till hedersrelaterade brott?
Alla instanser.
Mm.
Allt ifrån socialtjänsten till polisen till åklagare, rättsväsen, alltså allt.
Vad har du för kunskap om det?
Jag är ju själv kurd. Mm. Så att jag kommer ju från den irakiska delen. Och där förekommer ju som mest hedersvåld.
Mm.
Så att jag har ju...
Som mest, är det så? Som mest.
Ja, alltså det är väldigt vanligt där.
Mm.
Och jag är ju uppvuxen med det. Liksom, att man har hört om folk som har blivit utsatta.
Mm.
Så att... Det är väl kanske det som har lockat till att jag vill mer jobba specifikt.
Kan du komma på när du första gången förstod vad att det fanns någonting som, utan att du kanske ens fick reda på att det fanns ett uttryck som heter hedersrelaterat, men när du kanske som yngre kom på att vänta nu, det här verkar lite konstigt. Kan du komma ihåg något sånt minne?
Ja, men det kanske var när det var, jag var väl kanske 6-7 år. Ja, då var det väl någon granne som blev mördad. Och då tyckte jag att det var lite... Ja, men jag tyckte det var konstigt att det var... I det här fallet så var det sonen som hade begått brottet. Och jag tyckte att det var... Jag förstod inte vad det... Alltså.
Var det en flicka som hade blivit mördad eller?
Ja, han dödade sin mamma. Och det var ju påtryckningar från liksom släkt och pappan och sådär. Så att det... Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så konstigt för att man höll ingen begravningsceremoni för henne.
Nej.
Det tyckte jag. Och då fick jag ju det till mig liksom, att det är på grund av det här och det här. Familjen vill inte ha någon ceremoni för henne.
Oj. Så redan i väldigt tidig ålder så fick du ändå liksom upp ögonen för någonting som du kände, men det här verkar ju lite skevt då, eller?
Ja. Sen så när vi flyttade till Sverige.
Okej, så det var inte...
Nej, det var inte i Sverige. Det här var i Iran.
Det var i Kurdistan.
Ja. Så när vi flyttade till Sverige så kom jag ihåg att då var jag kanske 12. Då blev ytterligare en granne mördad.
Då var du i Sverige?
Ja, i Hudiksvall.
Okej.
Där mannen högg ihjäl sin fru. Också heders. Men då fanns det ju inte. Det var liksom inte... Det stod inte någon tidningsnotis om det.
Nej.
Man visste liksom inte. Det var tidig 90-tal, så att ja.
För det här, jag tror att det här hedersrelaterade brottsligheten då i samband med, liksom, som du berättar nu, man mördar en mamma, en syster, en dotter. Oftast i min bild så är det kvinnor som råkar ut, man någon ramlar från en balkong, det klassiska som man nästan...
Precis.
Skämtar om, men det har blivit som ett begrepp liksom, balkongflickor, lite så.
Mm.
Kulturen är ju så, det är ju så diametralt liksom. Vi behöver ju verkligen bli utbildade i sättet på något sätt att förstå. Vi kommer ju på den här, i Sverige är det här individnivå liksom, och vi kan inte riktigt, tror jag, ta in det här att en grupp ska bli liksom sårad över att en person beter sig på ett speciellt sätt, att det tror jag vi har så svårt att ta in hur det fungerar, och det är väl därför som det nästan man nästan har puttat undan det, för att ja, det ordnar sig, vi pratar lite med dem och sådär, ungefär så har det känts som i början, Mona Sahlin hade någon sådär. Det är så svårt att få in i huvudet hur det fungerar.
Ja, och sen så framförallt att lagstiftningen måste följa med. Jag tycker att det krävs väldigt mycket bevis för att det ska vara hedersrelaterat, och vad döms de för. Så det tycker jag att man kan bli strängare.
Okej, så det var ett frö kanske som föddes då på något sätt i unga år, att det här verkar orättvist eller någonting, och att du sen i vuxen ålder söker det till, och egentligen då är en socionom, men du blev polisen då, men att du ville liksom stötta upp det på något sätt.
Ja, sen har jag har ju haft det med mig från min uppväxt. Min pappa var ju peshmerga, alltså han var ju en frihetskämpe liksom, så att han har varit väldigt mycket för rättvisa, så att jag är uppvuxen med det. Och då ville jag jobba med det, så att det var väl en naturlig steg att bli polis egentligen. Men jag visste faktiskt inte att man kunde bli polis. Alltså det var lite, ja, jag var så dåligt påläst. Så att ja, nej, men då när jag inte kom in på socionom så tänkte jag, men jag söker polis, men jag kommer ju inte komma in. Det är ju så svårt. Och det ska ju säkerhetsklasser ska klaras, och det är intervjuer och fystester och så vidare. Men ja.
In kom du?
Ja. Första försöket.
Ja. Men jag tänker på, eftersom du inte är född och, i Sverige och sådär, så misstänker jag att jag får upp alla fall så här kurdiska och arabiska, tänker på Irak. Vad kan du för ytterligare språk förutom svenska och engelska kanske? Men...
Ja, och sen kan jag ju kurdiska flytande. Både i tal och skrift. Men arabiskan kan jag prata bara.
Okej, men du förstår och kan prata och... För det måste ju vara väldigt, väldigt bra att ha till hands som polis, kan jag tänka.
Nej, men det har hjälpt väldigt många gånger.
Men har du också fått det här bemötandet liksom, va? Din svikare, har du på dig uniform och snackar liksom? Har du fått den någon gång att liksom, du ska väl inte vara på den sidan?
Det är väl oftast man har fått höra av busar.
Jag förstår det, ja.
På gatan liksom, men oftast så har det varit positivt. De har varit nyfikna. Så att jag skulle säga att jag har fått mer positiv respons än negativ.
Men sen efter polisutbildningen då, söker du dig vart då? Jag tänker, då är många som varit med i podden har varit så här, ut på IGV liksom, ordningspolis, det ska vara uniform, det ska vara blåljus. Hade du, hade du ändrat ditt mindset lite under skolan liksom? Även, för jag tänker så här, våld nära relation, då är man krimmare, man går med Birkenstock och liksom har sina ärenden. Ja, du har ju Birkenstock på dig till och med. Men jag tänkte, ändrades ditt mindset lite? För man har ju mycket övningar i uniform trots allt, och det är kanske där man börjar ändå som konstapel liksom. Hur ändrades det någonting för dig under skoltiden, utbildningen?
Nej, faktiskt inte. Nej. Alltså jag var ju ganska gammal när jag kom in. Jag hade ju 2 barn. Och var gift med en polis som älskade att åka radiobil. Och jag kände att, nej, det här med radiobil var inte riktigt... Jag åkte ju radiobil förvisso ett tag. Men jag brinner ju för det här utredning. Så att jag, när jag blev färdig så hamnade jag på krimjouren i Stockholm Nord. Och så jobbade jag där. Efter ett tag sökte jag mig ut och körde radiobil och utredning kombinerat. Åkte radiobil i Järfälla. Men sen kände jag, men jag är ju duktig på utredning. Det är det jag ska hålla på med. Så att ja, i större delen har jag hållit på med utredningar.
Mm. Kul, för det är inte, det är lite, ändå lite ovanligt sådär att man säger, men det, jag brinner för utredningar och jag vill liksom bli krimmare direkt. Många vill ju ha sina år och sen kanske en del ledsna tidigt och sådär, men ändå, det är oftast liksom det klassiska, kör blåljus och sådär.
Nej, det har inte. Jag är mer, och när jag säger krimmare, då, jag brinner ju för målsägande perspektivet. Jag tycker att det är väldigt ofta målsägaren hamnar åt sidan. Mm. Det är så mycket fokus på jaga misstänkt, fånga in misstänkt. Och,
just det. Mm.
Så man glömmer målsägarna.
Är inte det lite klassiskt, liksom, lite svensk nu? Men att det är mycket förövarperspektiv och hur många straff, långt straff de ska få och så vidare. Och så vidare. Offren kanske inte ägnas alltid samma lika mycket tankar åt offren så att säga.
Nej. Nej, men det är mycket fokus på förövarna, tycker jag. Så att det var väl lite det jag kände att under utredningssidan så ville jag lägga mer fokus på målsägarna.
Jätteintressant, för om man bara tittar på, vi kan ju bara titta på polisfilmer och, och så vidare. Men även när någon frågar dig kanske om polisyrket, så är sällan någon frågar sig, har du hållit något riktigt bra målsägande för?
Nej, aldrig fått den frågan.
Nej, du har aldrig fått den frågan. Men för dig som utredare då, så givetvis förhör man ju den som är misstänkt. Det förstår ju alla. Men hur viktigt är då också målsägande förhöret? Och för er som lyssnar som är lite, inte är så bekant med ordet målsägande, så är det alltså den som blivit utsatt för brottet då.
Mm.
Hur viktiga är de förhören?
Eller anhöriga till de som har blivit utsatta också.
Också anhöriga.
Jag tycker att de är ju jätteviktiga. För de kommer ju med så mycket information. Och framförallt så bygger man ett förtroende. Man får ett band med dem som... Det blir liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska, jag tycker som sagt att det är viktigt med målsägare, för att det är, alla pratar med poliser. Bara man ställer rätt frågor, tycker jag.
Mm. Du nämnde någonting om förtroende där också. Jag kan tänka mig om man har ett ärende som kräver mer än ett förhör, oavsett om det kanske är målsägande eller misstänkt. Att man också får någon form av förhållande till den man pratar med.
Mm.
Håller du ett sånt kort inledande förhör med någon i ett lite enklare ärende, så är det bara bam, bam, erkänner, förnekar. Det är ganska enkelt i någon citattecken. Liksom. Men när du håller de här förhören fortgående med en person, hur viktigt är det här förtroendet? Att skapa ett förtroende?
Alltså det är jätteviktigt. Som sagt, jag brukar alltid skapa det här lilla förtroendet innan jag startar ett förhör. Alltså jag förklarar väldigt tydligt vad syftet är med det här förhöret. Vad är det vi vill få ut av det här? Och vad det blir i längden. Så att, oftast brukar de ju vara trygga och berätta. Och vill de inte berätta allting så säger de det utanför förhör. Och så försöker man få med dem på banan till nästa gång och försöker att, amen, du sa så här förra gången. Är det någonting du har funderat över och är det någonting du vill börja berätta nu för oss? Så man bearbetar dem och får med dem på banan även om när de inte vill vara med från början.
Och är det både när det gäller förhör och målsägande och misstänkt så att säga, att försöka skapa det här förtroendet?
Ja. Det också. Jag hade ju till exempel ett mord där vi hade så bra relation med den misstänkte så att säga. Och en av min kollega då, som jag utredde mordet tillsammans med, hon skulle sluta. Och då tyckte han att det var så tråkigt att hon skulle sluta. För de kunde inte jobba ihop något mer.
Och så han såg det. Inte jobba ihop. Okej, men han fick jobba med dig lite.
Ja. Så att, ja, men så han fick väl någon form av relation.
Men det är lite skumt, tror jag. Många tänker att man ska förhöra till exempel en misstänkt mördare. Det är en misstänkt mördare även om du kanske har, som utredare har mycket kött på benen och kanske tänker att om det här går till rätten och sådär så kommer han nog bli fälld för det finns ganska mycket teknisk bevisning och sådär. Så egentligen så har du kunskapen, nog kunskap som polis tänker, det här är nog en mördare. Hur är det att liksom gå in och förhöra någon som du kanske med stor sannolikhet vet är till exempel en mördare?
Alltså jag har ju hållit väldigt många förhör med folk som har blivit dömda för mord. Och jag tänker alltid att de är ju också individer. Det finns en anledning till att de har begått den här handlingen. Och då vill jag veta vad det är för anledning. Vad är det som har lett till att de har gjort det här? För jag tror inte att man föds som mördare. Däremot så tror jag att man blir påverkad och det är ett val man väljer. Men vad är det som får dig att välja att ta någon annans liv?
Mm. Så du går till botten med det hela så att säga och kollar verkligen vad kärnan är och varför det hände?
Nu har jag haft tur också i mina mordutredningar så har de misstänkta har erkänt och pratat. Så att jag vet inte riktigt, jag kan inte svara på för hur det funkar med en gängskjutningsutredning där ingen pratar.
Nej, just det.
De har jag inte jobbat så mycket med.
Nej. Men jag tänker att erkännande, absolut, det väger väl lite grann. Men det är ju, vi har ju muntlighetsprincipen vid rättegången. Det är ju det som sägs under rättegången där man ska, kan ju någon säga så här, nej men det jag sa till Diana det där var bara för att jag tyckte hon var trevlig och så. Vän i rösten, så jag... Det gäller ju då att kanske ha mer än bara ett erkännande, eller hur?
Ja, gud ja. Det krävs ju jättemycket mer än bara... Det, jag skulle säga att allting hänger på det tekniska beviset. Och vittnen såklart. Så att, men när det kommer till de här ärendena som jag har haft så har de ju haft... allt annat har ju funnits.
Mm.
Så att det spelar ingen roll om de erkänner eller inte. Och erkänner de så har de ju hävdat nödvärn till exempel. Så att, men det är ju viktigt att få den här relationen och prata med de misstänkta. Att man ser dem som en person, inte som en kriminell mördare.
Okay.
Och det, de, som sagt, de ärenden och de kollegorna jag har jobbat med har varit fantastiska på det.
Har du alltid känt att du har haft den känslan liksom att du har gått in med det tänket? Eller har du ändrat det när du har träffat andra? Alltså jag tänker att det kanske inte, det skulle inte vara onaturligt att tycka så här, jävla mördare liksom. Men det är klart, jag förstår att man inte får ut så mycket. Jag förstår att det inte funkar, det vet jag att det inte funkar. Men som på film, att man trycker upp mot väggen och bara, jag känner det.
Och då är jag ändå känd för the bad cop.
Är du bad cop?
Ja, skulle du fråga min förra chef så skulle han säga att ja. Det var lite så, vill man att folk skulle prata så skulle man skicka in Diana.
Men med lite bad cop. Men finns det lite så ändå, det här klassiska good cop, bad cop?
Ja. Omedvetet.
Mm.
Jag vet inte, alltså vissa de väljer liksom. Och den som ställer mest obekväma frågor, den blir ju bad cop.
Okej, okay. Den som är klurig. Så då säger någon som är lite mer trevlig och
ja.
Tillmötesgående. Och så, ah, okay.
Och jag är ju känd för, ja, men jag gillar att ställa de här obekväma frågorna som inte folk, eller som andra kanske inte tycker att, nej jag vet inte, men jag har ställt obekväma frågor som har lett till att jag inte är en snäll polis.
Nej, man kan vara bad cop på olika sätt.
Ja.
Men jag tänker tillbaka på min polisutbildning som är väldigt länge sedan. Vi hade nästan ingen utbildning i förhörsteknik eller något sådär. Vad har du fått för utbildning i det?
Vi hade en ganska bra förhörsutbildning. Sen är det ju, alltså, du kan gå hur många utbildningar som helst men fortfarande inte vara en bra förhörsledare. Så att vissa har det naturligt i sig, vissa har inte det. Ja.
Ja, men, och det gäller väl kanske många yrken också. Det gäller väl också polisyrket. Vissa kan ju gå polisskolan 14 gånger. De kommer ändå inte vara bra poliser.
Nej, och vissa är jätteduktiga för att åka radiobil till exempel. Men inte alls duktiga på att hålla förhör till exempel. Jag själv personligen är jättedålig på knark till exempel.
Att ta själv eller gripa?
Nej, alltså gripa.
Nej, vad dåligt skämt.
Verkligen. Nej, men så det är ju min svaga, eller trafik ska vi inte ens prata om.
Nej.
Den blåste bort.
Ja, det gjorde den för mig med.
Ja. Så att, nej men det, medans jag har tyckt att jag kan sitta 3 timmar i ett förhör.
Wow.
Jag blir inte stressad.
För jag tänker det är en sak att vara duktig på ett förhör. Men precis som du nämner, så kräver det någonting mer. Det kräver dels ett genuint intresse för förhöret. Och också det som du säger, tålamodet, att sitta och vänta på tankarna ska liksom landa hos den man förhör och så vidare. Och så vidare. Men det har du, tålamodet?
Ja, gud ja. Ja, jag har jättelångt tålamod. Och jag försöker få dem att berätta samma grej kanske 10 gånger, tills jag fattar.
Ah, okej. Okay. Shit, du är petig.
Ja, ja. Det tycker jag. Alltså det, som sagt, det beror på också vad det är för förhör och hur intressant det är, hur mycket tid ska man lägga ner på det. Men oftast de här målsägande eller vittnesförhör, nyckelvittnena, kronvittnena, liksom, de får ta tid.
Jag tänker, du berättade att du åkte radiobil och var på krimjouren samtidigt. Och så kände du, nu enough is enough här med radiobil. Vad kom du då, eller vad sökte du för tjänst då?
Då sökte jag till krimjouren på heltid.
Okay.
Då satt jag på krimjouren i Stockholm Nord på heltid.
Men var är du idag? För du har hoppat vidare från...
Ja, sen så hamnade jag på grova brott i Stockholm Nord ett tag. Och nu är jag förundersökningsledare på PKC. Alltså polisens kontaktcenter.
Okej. Okay.
114-14.
Ah, okej.
Okay. Ja.
Och vad innebär det?
Det innebär att jag sitter och granskar alla anmälningar som kommer. Och det är ju cirka 60% av polisens anmälningar som kommer in via kontaktcenter. Och där fattar jag beslut om vi ska utreda det här brottet eller om vi ska lägga ner det här brottet. Eller vilken utredningsåtgärd som ska göras av mina operatörer som jag har.
Okej. Okay. Hur många av de som kommer in via där lägger du ner?
Mer än 90% skulle jag säga.
Ja, det är så.
Ja.
Vad kan det vara för något? Det kan vara något som inte ens är brott eller folk ringer in och...
Ja, men precis. Det kan allt ifrån att vara cykelstölder till våldtäkter till misshandel. En kvinna ringer och säger att hon har blivit misshandlad. Suttit 2 timmar i telefonkö, vill inte ringa 112. Och när det blir så, ja, då får vi kontakta vår ledningscentral som skickar en patrull.
Okej. Okay.
Så det är jätteolika ärenden, högt och lågt. Men, och de flesta som jobbar där, eller alla som jobbar där som svarar i telefon när man ringer 114 14 har ju ingen polisutbildning i bakgrunden.
Just det.
Men de är fantastiskt duktiga. Och då får de ju inte hålla förhör, såklart.
Nej.
Så att då måste jag inleda en förundersökning så att de kan hålla ett förhör.
För de får hålla förhör fast de inte är poliser?
Ja. Det får de göra. Det första förhöret får de hålla. Men då måste förundersökning vara ledd och då måste de ha dragit ärendet för en förundersökningsledare som fattar beslut om det behövs förhör eller inte.
Okej. Okay. Så väldigt många anmälningar görs alltså via under 14-14?
Ja, alltså vi har ju utvecklats enormt sedan din tid.
Det fanns inte ens på min tid, kan jag säga.
Precis.
Då ringer man 90 000.
Ja, nej, men nu kan du anmäla, du kan ringa, du kan anmäla via internet, själv skriva din brottsanmälan.
Just
det, tar vi också. Mm. Du kan lämna tips anonymt till oss och du kan ställa dig, om du inte vill ställa dig i kö så lämnar du ditt telefonnummer så blir du uppringd av polisen. Så det finns många alternativ.
Okej. Okay. Mm. Tekniken går framåt. Mm. Det har hänt mycket sedan min tid.
Precis.
Kan man säga. Men då har du ju lämnat grova brott.
Mm.
Du har också lämnat tanken som vi hade i början med våld i nära relation. Även om det kanske dyker upp någon gång där, då och då.
Ja, men jag tror att jag kommer hamna där.
Ja, det är så.
Det tror jag. Antingen där eller så kanske på någon annan utredningsenhet.
Mm.
Jag har ju ganska många år kvar att jobba.
Det tror jag.
Så att, ja.
Så tanken är att vara kvar några i alla fall?
Ja.
Vad sa din persmärga pappa när du ville bli polis då?
Nej, men han stötte. Han tyckte ju att det lät jättebra. Att det var... Men han gick ju tyvärr bort innan jag kom in. Så att han fick ju inte veta det.
Ja, det var lite samma för mig också. Jag började i augusti och min pappa gick bort i oktober det året. Mm. Han var polis, min pappa. Ja.
Mm.
Så jag hann aldrig prata med honom om det.
Nej.
Vad tråkigt, då hann inte ni heller.
Nej.
Farsa ska vara kvar längre.
Absolut.
Ja, tråkigt. Jag beklagar.
Ja, detsamma.
Tack. Ja. Nej, men okej då. Sen, jag tänker på din bakgrund. När jag gick på polisskolan, då var jag... polisstudent med invandrarbakgrund. För jag hade en förälder som var utomnordisk, utomnordisk förälder som inte var för, alltså som, det, men det funkar inte idag tror jag. Då tror jag det skulle vara utomeuropeiskt eller något sånt där. Jag tror inte jag hade gått in. Morsan är från Tyskland.
Mm-hmm.
Men hur många var ni som var på plugg då? Alltså, hur många kurdiska polare hade du på polisutbildningen?
Alltså kurdiska, jag tror att det var en till.
Det var en till?
Mm. Ja, i min årskurs. Sen var det några andra som hade utländsk bakgrund. Men vi var ju exotiska.
Ja, det var det.
Ja, vi stack ju ut. Så att det var ju, och de var ju killar. Kvinnor var ju inte, jag tror att jag var den enda.
Men jag har några kurdiska kompisar. Alltså svennar, men en del är svenniga än en vanlig svenne. Men de är... med kurdiska liksom föräldrar och sådär. Min bild är liksom antingen man total frihetskurd eller så är det liksom det vi pratade om lite i början, att man, de här gamla traditionerna sitter i väldigt hårt med hederskultur som vi pratade om lite grann sådär.
Mm.
Det finns säkert någonting mitt emellan, men jag liksom upplevt den här totala frihets, liksom du berättade att din pappa var frihetskämpe för frihet och sånt. Och sen är inte det knutet till kurder bara såklart, utan men det är kanske knutet till vissa geografiska områden, heller inte knutet till religion utan knutet till kulturen liksom.
Ja, så jag tror att nu vet jag inte, nu gissar jag ju bara. Men jag skulle nog säga att det är knutet till mer geografiskt.
Geografiskt, ja, precis.
Vart man kommer ifrån, vilken är man från landsbygden eller är man från storstäderna?
Där har vi någonting. Mm.
Så det tror jag att det är. Det och framförallt hur det är klan, alltså hur klansamhället ser ut och det viktigaste av allt hur utbildade är.
Just det.
Föräldrar eller familj eller släkt.
Utbildning är inte dumt.
Nej.
Nej. Det är ganska bra. Just det här som du nämnde med klan är också någonting som jag tror vi som har vuxit upp i Sverige inte riktigt kan förstå. Det här med att man kanske uppvuxen, om bilen pajar så ringer man liksom inte bärgningskåren, för det finns ju, man ringer farbror och sådär, så kommer de och hämtar bilen. Man hjälps åt på ett annat sätt när det inte finns liksom ett kanske samhällsinfrastruktur som funkar. När vi i Sverige bara, vi måste ringa någonstans så någon kommer och hjälper oss. Mm. Men det tror jag också är väldigt svårt för oss att förstå. Just det här med klanbygget liksom. Att man bygger runt klanen som får allting att fungera. Mm. Vi skulle behöva en runda utbildning i det, om inte annat.
Ja.
Men hur, har du haft några sådana ärenden när du har fått användning av... Jag tänker dels kanske på gatan. Ibland så tycker jag man träffar på och har gemensamma beröringspunkter. Det behöver inte vara att man... Det kan vara till exempel att min pappa var psykiskt sjuk. Då när jag var på case, då nämnde jag det. Så, men jag har varit med, inte det ni har varit med om, men liknande. Min pappa var riktigt knäpp liksom. Mm. Och då kan man få en förståelse för varandra ibland. Har du varit på sådana ärenden, jag tänker, där du kan använda den här kunskapen och kanske också fått en beröringspunkt och kunna liksom snacka med folk lite mer än vad en liksom Matte Karlsson-polisen hade gjort?
Ja, alltså det är många ärenden där jag har varit, både tjejer eller kvinnor som har blivit utsatta för brott, som inte vågar medverka på grund av trycket från övriga släkten. Där det är tabu med skilsmässa, eller där de har blivit intalade att av förövaren att socialtjänsten kommer ta dina barn om du anmäler mig. Det klassiska hotet liksom.
Klassiskt hot.
Så att, och då har jag suttit och förklarat för dem. Och ja, och jag har ju, ett av morden som jag jobbade med, då var ju målsägande och misstänkta kurder. Så att där var det mycket, dels så var det mycket att jag förstod allting mycket snabbare. Mm. Tömde telefoner till exempel, jag kunde läsa alla sms och så. Och sen så fick jag ju ha anhörighetskontakten, för de bodde ju inte i Sverige, anhöriga till målsägaren. Försöka informera dem istället för boka tolk varje gång. Och sen så var det ju också så bra att man förstår vad tolken tolkar.
Ja.
För det är inte så ofta. Det är inte så alltid att de tolkar rätt.
Vad, vilken grej att kunna liksom nästan tillrättavisa en tolk. Men nu tror jag att du är på fel spår här.
Ja.
Jag tror menar, alltså...
Och då blir de ju kränkta också.
Alltså, då får du jobba med...
Precis.
Nu får jag jobba med många känsloyttringar då. Ja, en kränkt misstänkt och en kränkt tolk. Alltså, kan det vara problem då när du påpekar till exempel till en tolk att vänta nu... menar du så och så? Kan du känna att tolken blir liksom...
Ja, så jag brukar ju aldrig säga att jag pratar språket.
Smart,
så att jag sitter såklart och lyssnar. Men efter ett tag, när jag inte får det svaret som misstänkt säger, eller målsägaren säger ifrån tolken, för jag förstår ju vad den andra säger.
Jag fattar.
Så ställer jag frågor och frågor, då börjar ju tolken att förstå att amen, hon fattar. Det är det här ordet, eller den här meningen hon är ute efter.
Ja. Men du menar att tolken har helt enkelt inte hittat rätt sätt att översätta? Inte så att tolken vill feltolka, utan...
Nej, alltså, nej. Det har jag också varit med om. Att tolken säger det liksom till misstänkt att, men du sa det här i början av förhöret. Nu har du ändrat din historia, nu säger du det här. Kommer du ihåg det?
Jaha, så tolken leder förhöret liksom.
Precis, och då var jag tvungen att säga till tolken att, vet du vad, nu är det jag som ställer frågorna. Men vi avslutar förhöret nu. Och då använder jag oss av en annan tolk för det.
Intressant. Det där måste ju vara jätteintressant.
Ja, det är lite roligt också.
Ja, det är som att vara osynlig nästan.
Typ.
Jag tror jag har berättat mitt roligaste tolkminne, men jag kan dra det lite kort. Men jag hade en utredning, ett grovt narkotikabrott, och sen så var den här killen ihop med en tjej från Thailand, så vi tog dit den. Så ringde jag någon så här tolkjouren och de bara, nu får du... Vi får Sveriges bästa thai-tolk liksom. Ja, men vad kul. Sen satt jag i mitt rum, så ringde jag, nu är tolken här. Och som alla andra har man ju ofta en förutfattad mening om hur en person ska se ut. Jag vet inte hur du tänker att en thai-tolk ska se ut. Men där står alltså en liten finsk snubbe. En liten blond finne liksom. Som, ja, är helt otroligt. Men han gick in och snackade med den här tjejen. Och det gick jättebra. Men sen var jag så nyfiken. Så jag frågade henne så här, på engelska, för hon pratade ganska bra engelska. Mm. Hur bra thai pratade han? Hon sa det, du hörde inte ens en brytning.
Häftigt.
Det var häftigt?
Ja.
Det var så här,
när man... har vi en som är riktigt osynlig.
Ja, exakt. Sitta på tunnelbanan i Bangkok ja. Och tjuvlyssna. Jag vet att vi ska prata om ett ärende som du var med om där det blev liksom... det blev lite konstigt kan man säga.
Nej, men det började med att jag tror att det var en lördag. Jag kommer ihåg att det var 4 maj 2019. Jag blev uppringd av en gammal kollega till mig som jag jobbade ihop med väldigt mycket innan jag blev polis. Och hon är en väldigt god vän. Hon ringer och säger att hon får inte tag på sin lilla syster. Nej, men hon svarar inte. Nej, då undrar jag lite, men har du testat att ringa henne? Ja, hon svarar inte när jag ringer. Så frågar jag, har du testat att åka hem till henne? Kolla. Nej, men det skulle hon göra. Och så ringer hon... Och hon, när hon har varit där så ringer hon mig och så säger hon att vet du vad, dörren är inte låst i hennes lägenhet och hennes telefon ligger hemma. Jag börjar bli lite orolig. Och då frågar jag, men skulle hon göra något speciellt idag? Och hon skulle börja ett nytt jobb. Ja, men ring jobbet. Hon kanske har varit stressad och inte hunnit låsa och glömt telefonen. Ja, och hon är fortfarande lugn, min väninna, väldigt lugn. Och då ringer hon tillbaka igen och säger nej, men hon är inte på jobbet heller. Och samtidigt så har det kommit ut notiser på Aftonbladet att man har hittat en kvinna vid en grillplats som har svåra brännskador avliden. Mm. Och den här kvinnan hittas i närheten av min väninnas lilla systers bostad. Så hon är jätteorolig. Hon undrar om jag kanske kan ta reda på om den här kvinnan är identifierad. Vilket... jag säger att jag ringer till vår jourhavande FU-ledare och kollar. Så jag ringer till jourhavande FU-ledaren i Stockholm Nord, vilket är min gruppchef då, som är i tjänst då, och drar ärendet. Då visar sig att kvinnan som har hittats vid grillplatsen, målsägaren där, inte identifierad. Så han ber mig, min chef då, att ringa till teknikerna som är på plats. Så jag får nummer till teknikerna och jag ringer dit. Pratar med en kvinnlig tekniker och hon ber mig skicka bild på lilla systern. Vilket jag gör. Och sen så ringer teknikern upp mig och säger att vet du, det skulle kunna vara hon, men jag är inte helt hundra. Så ringer jag tillbaka till min chef och berättar och då säger han att Diana, du får komma in. Du blir inbeordrad. Du får komma in och skriva en anmälan på försvunnen person. Och så får vi utgå efter det. Så om då skulle min dotter som är 9 år på kalas, så då säger jag det till min chef att jag kommer in efter jag har lämnat min dotter på kalas. För jag tänker, skriva en anmälan om försvunnen person tar ju inte så lång tid att skriva. Så vi kör, så blir jag uppringd av en annan polis som jobbar i det här så kallade kicken. Där det är en beredskapsgrupp där man består av kompetenta utredare som blir inringda när det begår vissa grova brott. Oj. De har jour. Okay. Och de har ju blivit inringda eftersom man har hittat en kvinna avliden. Man misstänker mord. Så ringer han mig och frågar om vad jag är. Och då säger jag att jag är på väg att lämna min dotter på kalas. Jag kommer in till polisstationen. Det här är ju Solna polisstation jag ska komma in till. Och då säger han, nej men stanna där du är. Vi måste träffas. Ja, och då blir jag lite så här, men kan vi inte vänta tills jag kommer in? Nej men stanna där du är, vi kommer och möter dig. Och samtidigt får jag samtal från anhöriga som frågar hela tiden, hur går det? Är det hon eller är det inte hon? Och de alla har ju samlats kring den här lilla systerns lägenhet, för det är ju någonting som inte stämmer. Att hon inte har låst dörren och telefonen är hemma. Så att jag stannar vid en bensinmack. Har fortfarande min dotter i bilen. Och så kommer den här civila polisbilen. Och han ringer mig och säger att jag ska komma in och sätta mig i hans bil. Vilket jag gör. Och så berättar han för mig att jag vill att du tittar på några bilder på den här avlidna kvinnan och se om du kan identifiera henne. Om det är din väninnas lilla syster. Och rätt för det så har jag dataskärmen framför mig och laptopen och får se, jag tror att det var 2-3 bilder på den här kvinnan med brännskador.
Och vad har du din dotter då? Hon ser inte dem.
Nej, hon sitter i bilen. Hon sitter i min bil. Jag sitter i polisbilen.
Ja, jag fattar.
Och jag tittar på de här bilderna väldigt snabbt och så säger jag, ja men det är hon.
Du såg direkt eller?
Ja. Och samtidigt går han ut på radion och säger att nu är kvinnan identifierad, lämna dödsbud till anhöriga. Vilket de gör. på plats. För polisen är ju, anhöriga är ju vid avspärrningen.
Mm.
Så de lämnar ju dödsbud. Jag hinner inte tillbaka till... Jag hinner precis sätta mig i min egen bil. För, och köra, fortsätta köra iväg min dotter till kalaset. Så ringer anhöriga till mig.
Mm.
Och är jätteledsna och skriker. Och det går ju igenom telefonen. Alltså det, även om jag inte har högtalare alltså minsta ljudnivån, så hör ju min dotter det här. Och hon blir lite så här, mamma, varför ringer de och är ledsna för? Varför skriker de?
Mm.
Och då säger jag, nej men det är ingenting. Mamma jobbar just nu, så att vi tar det sen. För hon vet ju vilka de här är.
Mm.
Hon ser ju att det är liksom vem det är som ringer. Så lämnar jag min dotter på kalas och åker upp till brottsplatsen. Och där är ju anhöriga helt... de förstår ju inte det här. De tror att det är inte sant. Det här är inte sant. Och de är ju förbannade på polisen. För hon hittas i åtta... Den här kvinnan hittas 8 på morgonen. Och det här är vid 17-tiden.
Just det.
De får dödsbeskedet. Och de ber bara alla dra åt helvete. Så jag kommer dit... Och min väninna är helt förstörd och hon säger, nej men det här är inte sant, Jana, det här har inte hänt. Så jag är lite så här, ja men får jag säga att jag har sett bilderna?
Nej, just det.
Eller får jag inte säga? Så jag går, och den här mannen som satt i polisbilen som visade mig bilderna, han åker ju upp till hennes bostad. För då får vi veta vem det är och då får vi hennes bostadsadress också. För hon var ju folkbokförd på en adress och bodde på en annan adress.
Okay.
Och då får vi helt plötsligt hennes bostadsadress också, och där ska det göras en husrannsakan såklart. Han åker upp dit för att göra en husrannsakan, och då går jag in i den här hennes lägenhet, och så är han där inne, och då frågar jag, kan jag berätta för anhöriga att jag har identifierat henne, jag har sett det, henne. Då säger han, ja men det kan du göra, absolut. Så jag går ut, jag sätter mig med min väninna, och då säger jag det till henne att det är hon, och hon är så här, nej men det är inte min lilla syster, sluta nu Diana. Och då säger jag, men det är hon, och då tittar hon på mig och säger, har du sett henne? Och då säger jag, ja.
Mm.
Och då ser jag liksom hur all luft ur henne försvinner, för då blir det bara
sista hoppet.
Precis. Och där är jag lite så här, jag är fortfarande lite tveksam, hur ska jag hantera, är jag polis eller är jag vän med målsägandes anhöriga? Jag själv känner ju den här tjejen, jag har ju umgåtts med henne. Det är ju en vän till mig. Så jättesnurrig. Jag visste inte alls hur jag skulle reagera. Så jag går tillbaka till den här lägenheten och pratar med den här kollegan, och då säger kollegan, men du, när du är ändå här och du känner ju henne, kan inte du hjälpa mig att kolla igenom hennes lägenhet? Se om du ser någonting som är misstänksamt. Så att, ja. Det får jag göra. Så jag gör ju en husrannsakan tillsammans med honom. Hennes lägenhet. Kollar igenom lådor och papperskorgar och sådär. Och sen säger han...
Hur kändes det?
Jag tror inte att jag hann tänka.
Nej.
Jag tror inte att jag var... Jag tror inte att jag var klar i huvudet.
Nej.
Jag har faktiskt ingen aning om vad jag hade för känsla då.
Du är fortfarande ute på din frida och...
Ja, jag har blivit inbeordrad.
Sorry.
Och jobba.
Mm.
Så när vi är klara så har ju anhöriga lämnat då. De har ju åkt hem till min väninna. För nu blev det ju liksom... på riktigt för dem. Det blev så definitivt.
Fanns det någon hotbild mot den här tjejen på något sätt sen innan? Alltså, någonting som du känner till? Eller var hon
ingenting vad jag känner till.
Psykiskt instabil?
Ja,
eller?
Det var hon.
Det var hon.
Hon hade ju försökt ta livet av sig tidigare.
Okay. Mm.
Och hon hotade alltid med det. Så hon hade ju någon form av, jag tror att hon var bipolär.
Mm.
Men ingenting hotbild, det känner jag absolut inte till.
Nej, nej.
Och jag försökte ju liksom medla det här och sådär. Men samtidigt vet man ju inte. Alltså har man inlett på mord så finns det ju någonting som indikerar på att det kanske har begått ett brott.
Mm. Jag tänker att hon var bränd, att det kanske inte är ett klassiskt sätt att ta sig av dagen så att säga.
I Sverige.
I Sverige.
Det är det som jag tycker att vi måste bli bra på. För frågar du många kurder så är det ett ganska vanligt tillvägagångssätt att begå självmord i Irak, i Kurdistan framförallt.
Är det så? Och det här var en tjej därifrån?
Ja.
Jag förstår. Okej, så det är... Tänker fast om man skulle ta livet av... För, ja, det är inte man skulle välja, men det... Ja.
Precis, alltså det är ju... I Sverige har man ju så många alternativ. Till exempel... du reagerar inte, du tycker inte att det är konstigt om den lägger sig på spåret till exempel.
Nej.
För det är så vanligt. Eller att någon hoppar framför en lastbil på motorvägen. Men vi har ju ingen motorväg där borta. Nej. Där nere. Och vi har inga tåg.
Spår.
Nej. Så sättet man tar livet av sig där är ju att man tänder eld på sig själv. Eller man äter gift.
Okay.
Eller har man det lite lyxigare, har man tillgång till ett vapen. Det finns liksom inget... Inte så många andra alternativ att välja
på. Nej, jag fattar. Man kanske låser sig där också att för man är i sin egen tankevärld och inte tänker utanför boxen. Liksom. Ja, men jag hör dig. Mm. Okay.
Så då är vi klara i hennes lägenhet och då säger han, men kan du låsa dörren efter dig och ta med dig nyckeln? Så vi går ut samtidigt. Jag låser dörren och tar med mig nyckeln upp till anhöriga. Och där är jag bara mest tyst för att jag vet inte riktigt hur jag ska agera. Jag vet inte... Jag är lite kluven. Man har inlett på mord och samtidigt så säger den här polismannen till mig att men det mesta tyder på att det är självförvållat.
Mm.
Och jag vet inte riktigt. Och anhöriga är så här, vem är det som har gjort det här om det är så att någon har blivit mördad? Sen är man ju så dum också att man går in såklart på Flashback. Och där skriver ju alla troll. Så att där skriver de henne på ett sätt som ingen känner igen. Sen åker jag hem efter det och pratar med min chef och sen kommer jag in till jobbet tror jag på måndagen och jag är fortfarande helt chockad. Och då kommer det här också att jag tror att det är någon gång, några dagar efter det här så kommer det här tvivlet. För att jag har ju haft kontakt med anhöriga. Jag har ju sett vilken smärta jag har orsakat dem. Jag har lämnat många dödsbud i min polisiära karriär. Och det brukar gå till att man lämnar dödsbudet, man sitter med dem och förklarar. Och man ger den information man har och så erbjuder man om man vill prata med en präst eller ja. En imam ska komma ut om det är en muslims familj och sådär. Och man sitter och tröstar lite och sen går man därifrån.
Mm.
Men i det här fallet blev jag ju inte av med det. För jag kände ju dem, det var ju så nära.
Just det.
Och då...
Var det ingen som frågade dig eller som insåg liksom det djupet av att det ändå var en bekant till dig?
Nej.
Det olämpliga på något sätt kan jag tycka är att du gör det, du gör det, du gör husrannsakan,
ja.
Du hänger med dem och så vidare. Och så vidare. Kanske inte
Nej.
Var optimalt.
Precis, och jag kan tycka att det var inte så stressigt med att identifiera henne. Jag hade kunnat komma in på polisstation där jag kanske hade fångats upp. Mm. Istället för att göra det vid en bensinmack med mitt barn i bilen.
Just det.
Sen går det ett par dagar, jag blir förhörd såklart. Och försöker... förklara då hur den här familjekonstellationen ser ut och hur de är syskon med varandra och varför hon inte bor där hon är bokförd och så vidare. Och då kommer ju det här tvivlet. Jag har aldrig haft eller känt den tanken. Men jag började ju tvivla på om jag hade sett rätt.
Mm.
Var det rätt person jag såg på bilden?
Ah, vilken jobbig tanke.
Ja, för man får ju ingen information, vilket jag förstår. Liksom. Alltså man blir ju helt totalt utanför utredningen. Och nu i det här fallet så misstänkte man mord och det är såklart anhöriga. Man misstänkte hedersmord och då blev anhöriga lite ifrågasatta. Och jag var vän med anhöriga och hur var min lojalitet? Var låg den någonstans?
Just det.
Och då, och mitt i allt det här så känner jag bara att nej, men det kanske inte var hon jag såg. Det kanske var, jag såg fel. Jag har orsakat så mycket smärta hos de här människorna som jag inte kan ta tillbaka. Och vad händer om jag hade fel?
Just.
Så jag kommer ihåg att en natt jag inte kunde sova. Så satt jag och scrollade igenom med den här tjejen, målsägans, min väns Facebook och Instagram. Och bara letade efter de här skorna. För hon hade på sig ett par specifika skor. Det var det jag kom ihåg.
Okay.
Och bara letade och hittade inte de här skorna. På någon bild och tänkte, men det är inte hon. Hon borde ju ha använt de här skorna, hon borde ju fastna på en bild någonstans. Mm. Så jag blir ju knäpp.
Jag fattar.
Så jag går till min chef och säger att nej, men nu måste jag prata med en psykolog. Jag behöver hjälp nu. Vilket jag får på en gång. Han var jättebra, min chef då. Så han ordnar upp det, går och pratar med en psykolog. Och får berätta, som bara sitter och skakar på huvudet och inte förstår. Det blir så skönt att berätta för någon som inte är polis. Mm. Som kan bara, det här är jobbigt. Det här är hemskt du har varit med om. Man behöver ju höra det.
Mm, just det. Det här är inte normalt.
Precis. Och sen så släpper inte det, känslan. Och tankarna. Så att jag hör av mig till utredarna och vill träffa dem. Och då säger jag till dem att det enda jag behöver veta det är om hon är identifierad på ett annat sätt än via mig. Och då tittar de på varandra och så säger de, jo men hon är identifierad via tandkort. Då släppte allting.
Oh.
Då var det så här, oh, okej, jag såg inte fel.
Just det.
Och då kom ju sorgen. Mm. För innan det så var det så här, men det kanske inte var hon. Hon kanske gömmer sig. Mår dåligt. Åkte iväg.
Så du hade ändå den lilla där hoppet tanken kvar. Som syrran bar på liksom det här att det kan finnas en liten chans.
Precis. Så att, ja, och när de sa det då var hon ju död för mig. Då var det så här, det. Shit. Det var hon jag såg.
Men tänk det där, för att du berättade att du får se 2-3 bilder där i bilen.
Mm.
Och så ser du bara, ja men det är hon. Alltså du ser, och ibland så, jag kan tänka mig vissa vinklar på människor och ser, ja men det är den personen.
Det var jättetydligt.
Ja.
Det var liksom, när man tänker en person som har brännskador så tänker man sot, svart.
Mm.
Men det är ju inte det, man är ju röd.
Mm.
Huden har ju bränts liksom. Men så att hon, det var ju jättetydligt. Det var jättefina, alltså hon var ju fin ändå fortfarande så.
Mm.
Så att, men det jag fastnade på var ju skorna. Man fastnar ju alltid för en detalj liksom. Och det var ju skorna. Och jag kunde inte släppa det här. Du vet, som en utredningsåtgärder liksom. Alltså det var så här, men de här skorna har ju inte hon haft på en enda bild. Jag har ju henne på sociala medier. Alla bilder hon har lagt upp, hon har inte de här skorna. Det kommer inte hon.
Men är inte det väldigt mänskligt också att försöka hitta någonting? Man tänker, jag har gjort något fel. Jag kommer inte ihåg rätt.
Ja.
Och det är så svårt också att återge saker i ens minne korrekt. Oh shit. Ja, shit. Jag kan förstå att man får såna tankar. Ja, vad jobbigt. Men sen tandkortet då kunde du släppa ner axlarna.
Precis, och då kunde jag släppa det och börja bearbeta min sorg.
Var ärendet slut där för dig, så att säga? Var det här slutet på den här berättelsen med den här kvinnan?
Ja, men det... Sen var det ju också, alltså myndigheten är ju, som jag sa, syftet med den här berättelsen är ju att vi måste bli bättre på att ta hand om poliserna.
Mm.
Jag tycker inte att det ska vara ett val på individen att man ska gå och prata med någon eller inte. Mm. Utan det ska finnas en plan på att har man blivit utsatt eller har man sett det här och bevittnat något liknande, det ska liksom, chefen ska komma och säga de här tiderna är bokade hos psykologen som hos vårdbolaget vi använder oss av, eller vi har ju en präst till exempel.
Mm.
Att man bokar, du får gå och prata och den ska avgöra om du behöver mer samtal eller inte. Det ska inte vara att, för det är ju en machokultur, man vill ju inte säga att nej men det här var jobbigt. Så att jag tycker att det ska vara liksom att jag hade velat bli erbjuden till exempel hjälp på plats direkt efter. Mm. Att de ringer in mig och säger, nu får du komma in.
Just det.
Vi har pratat, vi har tagit in prästen, du får prata.
Intressant, för jag tycker ju personligen att det verkar ha blivit mycket bättre. På min tid existerade ju ingenting, ingen skulle ju prata med någon. Liksom. Det var, och det machokulturen var mycket starkare och så vidare.
Mm.
Men det låter ju ganska klokt att man skulle ha, alltså det skulle ligga i planeringen så att säga, när det här händer, säger man så här, Hasse eller Diana, det är bokat, tiden, du vet, du måste ta tag i den här biten. Ja men det känns helt fine, då kanske man inte kan tvinga någon att gå dit, men att frågan ändå är given så att säga.
Ja, och att man, det ska vara ett krav tycker jag. Att man går dit och pratar och sen så vill man inte mer. Nej, behöver man inga fler samtal? Nej, det gör man inte.
Okej, okay, du menar att man ska ändå gå dit?
Ja, det tycker jag.
Mm.
Jag tycker, och sen ska det vara liksom utomstående. Inte våra krishanterare som är poliser i grunden.
Nej.
Utan det ska vara liksom professionella personer som...
Ja, det är lustigt att du säger det så, för att... Jag menar, sett fyra, fem konstaplar här och pratar gamla historier, så kommer det upp massa saker som man varit med om, som folk skulle, om någon brevbärare skulle sitta och tänka, det är inte klokt. Mm. Eller de historier vi får höra som människor är med om, som jobbar som poliser. Det är inte klokt vad man är med om.
Nej.
Och självklart så lägger det sig någonstans. Och kanske ännu mer i det här sammanhanget som du berättar, när det finns människor som man känner sedan tidigare, där man liksom också lämnar det yttersta beskedet. Jo, men jag såg, det var din syrra, hon är död nu. Precis. Det är det du säger till henne ju.
Mm. Precis, och det blev så, det här var ju så nära.
Mm.
För mig när de berättade då att det fanns, alltså hon är identifierad via tandkort, då var det lite, hon är död. Hon kommer inte lägga upp fler bilder på sociala medier, hon kommer inte skriva några kommentarer till mig.
Mm.
Någon mer, hon kommer inte höra av sig till mig när hon, när, ja men, både i sorg och glädje liksom.
Mm.
Ja, det blev så definitivt för mig.
Jag förstår det. Men jag tänker på de här skorna.
Mm.
Du jobbar som polis, du har ju utbildningen att se detaljer, att vara uppmärksam på saker och ting som kanske folk... Du vaknar mitt i natten och kommer på att du ska leta efter de här skorna.
Mm.
Är det för att du är så osäker på att den här tanken om osäkerheten är så stark, så du måste försöka hitta då ditt eget tankkort så att säga, få beviset för att det du såg verkligen var sant?
Ja, alltså jag... började ju tvivla på mig själv så mycket.
Mm.
Och det var ju på grund av att jag såg vilket lidande jag hade skapat. Så det blev att, men, som sagt, tanken som gick runt var, tänk om det inte hon.
Mm.
Och jag vet att jag pratade mycket med min man som också är polis. Han kunde ju se det med polisögon.
Mm.
Såklart att det är hon, Jan, och du har sett rätt.
Mm.
Men jag var ju så känslomässigt involverad.
Mm.
Så att jag själv gick och hoppades på att det inte var.
För sån där bottenlös sorg som människor givetvis upplever när någon slits ifrån dem i unga år som det här var. Att uppleva det på nära håll, och där även, det är nog jobbigt när man faktiskt inte ens känner människor. Ju.
Mm.
Men när man också känner dem. Och sen känna att man har liksom skapat det, kanske få ett litet tanke om att det kanske jag har gjort det här i onödan. Det kan inte vara roligt.
Nej, alltså det är väl det jobbigaste jag har varit med om inom min poliskarriär än så länge.
Så rådet, om jag får sammanfatta det som du tänker, är att liksom, när man är med om såna här saker där man ska egentligen inte fråga personen så här, vad känner du, utan man ska säga så här, det blir ett samtal.
Ja.
Och ta det samtalet. Och du vill också att det samtalet ska vara med någon som inte är polis.
Ja,
mm.
Det tycker jag. För jag tror att de flesta behöver prata med någon.
Mm.
Det kan vara efter en skjutning. Det kan vara efter... Det behöver inte vara liksom något brott med. Det kan vara så att du har förlorat en nära anhörig på kort tid. Det kommer i kappen. Du behöver prata med någon. Och det tycker jag att generellt så är vi väldigt dåliga på att visa det inom myndigheten. Att vi, det känns som att man kan inte visa sig svag.
Ja, just det. Vilket vi alla är i olika tillfällen i livet. Så är vi mer starka och mer svaga. Ja, väldigt intressant polisiär erfarenhet som ju var helt unik. Verkligen.
Mm.
Också med inte bara så här, det här var dåligt, utan också med tankar kring hur man faktiskt kan göra det ännu lite bättre om det skulle hända något liknande från framtiden.
Precis, och jag vet inte om det här kanske är första gången det händer, eller så är det så att det har hänt flera andra att man fångas upp. Det tycker jag är jätte viktigt. Mm. Sen blir det ju också så att man blir ju helt utesluten från den här utredningen, vilket jag förstår. Det är ju en mordutredning. Jag har en fot i mitt emellan alla de här anhöriga och polismyndigheten. Men att man ska bli betrodd att man är lojal mot sin arbetsgivare. Och man blir polis av en anledning, och det är ju för att sätta dit
the bad guys.
Ja.
Ja, kände du också att det fanns en tvivel från myndigheten att du var kanske stod mer liksom mot den här, på den här familjens sida än på ditt jobbsida så att säga? Eller?
Ja, ja, absolut. Eftersom det var ju så att anhöriga blev ju mer eller mindre, de blev ju inte officiellt misstänkta så att de delgavs. Men eftersom man inledde på hedersrelaterad mord så blir det ju nummer ett att man plockar in alla anhörigas telefoner och håller förhör med dem och gör husrannsakan hos dem och så vidare. Och där kände jag lite så här att ja, men jag fick den känslan av att jag var i mitt emellan, att jag skulle kunna läcka liksom.
Mm, jag fattar. Inte heller någon kul känsla att få. Att man inte känner sig trustworthy så att säga.
Nej, men där kände jag lite så här, jag dög tills de behövde mig.
Ah, just det, ja. Ring in, identifiera husrannsakan.
Ja, ja, ja. Nej, 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 nu ja. Och sen bara, nej.
Okej.
Okay. Så att, och det förstår jag. Jag förstår ju att det är liksom, jag hänger ju med hur en utredning fungerar. Men det här med att säga att personen är identifierad via tandkort, det kan man säga. Det förstör inte en utredning.
Nej, det gör inte.
Det hade de kunnat säga tidigare till mig.
Just det.
Och
man kan också vara ganska tydlig, tror jag. Det är aldrig problem, det är aldrig något negativt att vara rak och säga så här, vet du, vi håller dig ifrån det här nu därför att, och så får man ju komma med en bra anledning givetvis.
Mm.
Istället för att kanske säga så här, vi håller henne borta där, säg ingenting, men då blir det bara konstigt.
Ja.
Och jag menar, du kanske till och med skulle kunna ha en förståelse för det och säga så här, aha, jag förstår att ni tänker så, men så här ligger det till. Mm. Ja, bla bla bla. Alltså.
Ja, och jag ser ju det som att alltså min väns lilla syster är ju död. Jag kommer inte få tillbaka henne.
Nej.
Jag förlitar mig på att polisen utreder det här och går till botten med det. Jag personligen är inte intresserad av att veta vad som framkommer i den här utredningen. Utan det jag vill veta är, kan man få någon fäll för det här? Eller lägger man ner det här ärendet? Mm. Nu är ju, mord går ju inte att lägga ner, men det har ju blivit en cold case.
Mm. Vad tänker du kring det här ärendet? Var det en flicka som tog sitt liv eller var det någon som tog en flickas liv?
Jag kan ju inte prata som polis.
Nej.
Jag vet inte.
Nej.
Utredningen. Men som privatperson som kände henne så tror jag att hon tog livet av sig.
Mm.
Av diverse orsaker som jag tror att hon fick panik över och begick den handlingen.
Mm.
Sen vet man ju faktiskt, alltså jag, som sagt, som polis vet jag inte, men som privatperson så tror jag att...
Det var så. Det är sorgligt. Sorgligt, och poliser får ju väldigt ofta kännedom om människor som inte mår bra.
Ja.
Så är det. Jaha, hur gammal var du när ni flyttade till Sverige, när du kom till Sverige?
Jag var 9.
Du var 9 år?
Mm.
Hade du hunnit se några kurdiska polisfilmer? Fanns det någon, hade ni någon deckare?
Alltså jag tänker så här, det finns väl inte.
Jag har ingen aning. Jag tänkte om det fanns någon sån bäck, en kurdisk bäck liksom.
Nej, det hade jag inte hunnit. Nej, jag tror inte jag har sett en enda kurdisk polisfilm.
Okej, kanske det finns. Jo, det finns det säkert.
Det finns ja, det säkert. Men jag, nej.
Är du kurd och hör det här så får du tipsa Diana om en kurdisk
precis,
polisfilm.
Precis, jättegärna.
Men polisfilmer, när du kollar på dem, vad tänker du då? Är det så här, det där kan jag inte se? Eller så här, men det är helt okej, okay for the fun of it liksom.
Ja, jag kan se.
Ja, det är så. Ja.
Jag kan se, jag tycker det är jättekul. Och jätteintressant. Och speciellt dokumentärer också.
Mm.
Så att, nej men jag... Men det är inte så att jag sitter, alltså... Jag har inte sett alla Beck-filmer till exempel.
Nej, det har inte jag heller.
Men däremot har jag sett alla avsnitt av Bron till exempel.
Ja,
det tycker jag.
Just det.
Den serien tyckte jag var bra.
Mm. Är det något att kolla på just nu? Nej, nu är det sommar och sol. Och...
Nej. Jag kollar väldigt lite på tv. Så ni älskar ju att titta på handboll och fotboll. Så att det är väl mycket det. Jag kan se på en match, alltså handbollsmatch 3 gånger.
Ja. Fotbollsmatch kan jag se 3 gånger, men handbollsmatch...
Nej, det är för långt.
Alltså, okay.
Ja, så att nej.
Sport.
Ja.
Kul. Stort tack, Diana.
Tack själv.
Jätteintressant berättelse.
Mm.
Vi ska prata vidare lite i Patreon-avsnitt också. Och se vad det handlar om där.
Ja.
Ja, tack.
Tack.
Stort tack, Snutsnack är över för den här gången. Men givetvis är vi åter om en vecka med ännu en spännande gäst där vi får få lite inblick kring yrket polis. Vi finns på sociala medier såklart, Facebook och Instagram. Och på Patreon kan du ta del av bonusmaterial. Det är patreon.com/snutsnack. Ha nu en fin vecka så hörs vi nästa. Hej då!